Let's go to call.
Hold up händerna, Hucka.
Oh my god.
Hur kan du
få slå den
där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Ja!
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-surr. Den här gången med Paul Elvaje och en Sebba som inte befinner sig i studion. Men istället har vi Galaxens längsta för detta UFC-fighter, Magnus Hykens Edenblad.
Ja, jag kanske inte längsta för detta, eller?
Men, ja, i alla fall i det här rummet.
Ja, i det här rummet. Ja, det är den enda tidigare. Ja. Nej, mycket. Men absolut, jag är här idag.
Ja, fan vad kul. Det var ju skitlänge sedan du och jag satt och...
Fast det var ju inte så länge sedan vi satt och pratade eftersom vi körde handen på hjärtat. Men länge sedan vi pratade MMA så här.
Öppet sinne menar du?
Ja, just det.
Nu var det lite... Handen,
ja, vart kom det ifrån? Hur dök det upp i mitt huvud?
Jag vet inte. Du tänkte på Rodda och era gamla BJ-äventyr.
Ja.
Det måste ha varit det.
Korta
nej, men jag skulle säga vad länge sedan du och jag satt här inne och pratade just MMA-podd.
Det var det. Det var
väldigt jätteroligt. Sen surrar ju du och jag titt som tätt ändå om fighter. Och vi har ju suttit i... Det blir ju tre kommenteringar för dig med här.
Ja, kommer bli på lördag också.
Ja, på lördag kör vi igen. Då är det Edmund Shabazian och Derek Brunson. Vi tar den direkt eftersom att vi ändå har lyft den lilla lådan. Vad tror du om den matchen? Vad tycker du?
Nej, jag tycker att det är en rolig match för att Shabazian får lite tuffare motstånd. Det är lite kliva upp för han, och det kommer bli spännande att se hur han hanterar det. För vi båda tror ju mycket på Shabazian och i framtiden. Så det är kul att han liksom får matchas uppåt där, så man får se vilken nivå håller han och hur kan han prestera. Så det är väldigt roligt. Shabazian är ju väldigt bra.
Jag får en känsla av att det här en match som kan vara slut ganska snabbt. För Brunson är inte direkt känd för sin kondis, och Brunson gillar ju också att knocka sina motståndare tidigt. Så det känns ju, det här är en match om den som prickar rätt snabbast, så är det över.
Ja, det är väldigt spännande. Så, ja, men det är en rolig match liksom. Jag tror att den kommer bli väldigt underhållande hur den går.
Ja. Men du, ska vi flyga tillbaka till Fight Island där då? Det var Fight Night Whittaker versus Till, och... Här är det så här, i vilken ände börjar vi? Jag tror att vi gör så här, vi börjar direkt med Alexander Gustafsson. Det finns så mycket att packa upp, men jag tycker nog ändå att vi börjar där. För jag känner att det finns en del saker att...
Du bara flyger rakt in i hetluften.
Ja, men jag vill göra det. Jag tror att många här undrar. Jag har sett att det råder ju väldigt delade läger igen, som vanligt. När Alex vinner så är alla på tåget. När han förlorar så vill folk hitta en anledning till varför han egentligen borde pensionera sig. Vilket känns väldigt tråkigt på ett sätt. Jag måste säga, jag läste en kommentar på Instagram som jag tyckte var jävligt klockren. Jag kommer bara så här direkt översätta den, lite halvkast, men så här var den, för jag tyckte att den var bra. Låt oss vara ärliga nu. Alla vet att om Verdum plockar ner majoriteten i tumvikten, då kommer han submitta dem. Ja. Det är min tanke där också.
Ja, absolut. Han är farlig på marken. Sen vill jag lyfta det. Alltså, jag vet inte. Jag tror det beror vilka ögon man tittar med. Att många vill att han ska sluta. Jag tror faktiskt inte att det är majoriteten.
Nej.
Det blir lätt att man så här, men nu hoppar alla av och säger att han är värdelös. Ja, så det är några.
Mm.
Och det har de ju rätt att tycka. Det finns vissa som tycker Zlatan är dålig, trots att han är den bästa vi har haft år efter år. Han får ju otroligt mycket stöd också.
Ja, verkligen.
Alltså, så man ska aldrig så här tycka ibland på internet. Blir lätt att man fokuserar på det negativa och skiten. Han får också väldigt mycket hyllningar och liksom kämpa på, du kommer tillbaka och så vidare. Och det är det jag verkligen hoppas han gör. Och förlora mot Verdum, det är ingen att skämmas över. Sen tycker jag att Alex... jag ser att han är... bättre än det han visat, speciellt på senare tid. Tycker han börjar väldigt bra i matchen.
Ja, men det tyckte jag med. Och det såg väldigt lite det du och jag pratade om igår. Han såg avslappnad ut. Han såg faktiskt ut som att han, så här, om vi jämför nu med Anthony Smith. Det kändes inte riktigt som att, vad kul att gå in här och fightas. Men här kändes det ändå som att, fan vad skönt att vara tillbaka. Ja.
Satte ner fötterna, slog, rörde sig, snabba kombinationer. Jag gillade att han liksom mötte Verdum på mitten. Istället för att kanske vara lite mer avvaktande och flyttande på sig. Jag tyckte att det var klockrent, och Sen den där singelläggen, den är han ju känd för. Och det är ju den nedtagningen han har mitt i buren. Och Alex gör ett jättebra språl, jobbar jättebra, kommer på topp, värdomrullar under halvgader, vad kommer upp. Och där då, om man ska vara kritisk, det är där misstaget skulle jag säga kommer. Att Alex blir lite stressad i den situationen och kommer upp då och liksom drar istället för att kanske hitta en vinkel på det. Det är små marginaler, samtidigt som man såhär, hade han inte gjort det, då hade man såhär, varför drog han inte bara därifrån?
Ja, exakt.
Så det är alltid lätt att sitta och spekulera efterhand, och det är det vi gör här. Men alltså, jag tycker att det är en bra match. Jag gillar Alex liksom, hans händer, och jag tycker han visar att han håller toppnivå fortfarande rent tekniskt på den biten. Och jag hoppas att han nu bara okej, det var en förlust. Nu vill jag ha match om 2-3 månader igen. Så att han bara börjar få det här i rullning och börjar gå lite fler matcher, att det inte blir... Och jag upplevde ändå det efter, att det kändes inte lika känslomässigt laddat att förlora.
Nej, det tycker inte jag heller.
Och det är jättebra och jätteviktigt. Alltså, är man rädd för att förlora och tycker att det är sjukt jobbigt och den här ångesten som det skapar, det leder för många till att man inte alls vill tävla.
Och det har visat ganska många gånger.
Precis, alltså om du tycker att något är så jobbigt, att det är ju som i livet, att man säger, jag är så rädd för att misslyckas, vad händer? Nej, men jag försöker inte ens, för jag vågar inte, jag är så rädd för att misslyckas. Hade man vetat att man lyckas med allting man gör, då hade man gjort mycket mer grejer. Och det är samma sak med fighting, hade du vetat att du hade vunnit varje match, ja då hade alla tävlat med mig.
Ja.
Nej, okej, nice, jag vinner varje match, ja, jag blir skitrik. Allt jag behöver göra är att bara fightas då och då.
Nej, men verkligen, jag vill bara lyfta något. Anledningen till att jag vill lyfta lite det negativa, det är det för att jag känner att de som har negativa tänket behöver tänka om. Jag håller med dig, det är absolut inte en majoritet som resonerar så. Jag märker att många som kommer med de här liksom åsikterna, det är oftast de som inte kanske följer MMA heller på samma sätt. Men vi gör en ganska simpel jämförelse nu. Jack Hermansson, Kelvin Gastelum. Det tog slut väldigt fort. Kelvin Gastelum fastnade. Där hyllar vi då att ja, men Jack Hermansson, otroligt bra. Han hittade ett sätt att vinna. Han hittade tidigt, någonting dök upp. Han var där. Men man kanske inte ser Kelvin Gastelum på det sättet. Att ah, Kelvin, lägg handskarna på hyllan. Bara lägg av, du fastnar den där. Vad fan, vad gör du? Det är bara sluta. Utan majoriteten fattar ändå, eller många förstår ändå, att Kelvin Gastelum kommer gå in igen. Han he got caught, som de säger. Han blev fångad bara. That's it. Och jag känner, det är exakt samma sak här med Alex också. Det var tidigt, han fastnade i ett lås, det händer. Det här är MMA. Det är precis så här det ser ut. Jag tycker också det du säger, han såg avslappnad ut. Jag tyckte också att det var skönt att han kanske inte... Ja, men den här serien, ångesten för att förlora, det är också en bra grej att lyfta. Jag tror bara att Alex kommer tillbaka. Jag hoppas exakt som det också, att han är tillbaka väldigt snabbt. Det skulle vara intressant att se honom mot en då kanske mer stående skolad fighter.
Det var ju en du har fight card där.
Aspinall, eller?
Ja, tack.
Skulle du vilja se honom mot Aspinall?
Alltså, det är en fantastisk stående fight.
Verkligen.
Alltså, den killen är ju wow. Det är kanske inte en drömmatchning för mig, för den, jag har sett att den är, det är en tuff match också.
Ja.
Men wow, vilken stående fight det skulle bli. Jag vet ju att Alex gillar ju stående krig liksom, och där skulle vi ha ett krig. Alltså det skulle vara det bästa tekniska tungviktsfighten stående, tror jag, någonsin.
Ja.
Det hade varit en sjuk nivå på den.
Jag kan inte annat än att hålla med. Jag vet inte om du har varit med, men vi har i alla fall kommenterat Aspinall några gånger i Cage Warriors. Det är en fantastisk fighter. Det var jättekul att se honom göra debut, och på sättet han gjorde debut.
Han såg väldigt bra ut.
Ja. Det såg riktigt obehagligt ut.
Ja, det såg riktigt obehagligt ut, och väldigt mjuk och rörlig och flyttade in och ut. Och här var riktigt bra. Svartbälte i BI också. Kom ju från en kampsportsfamilj.
Liksom. Ja, just det. Hans farsa, va?
Ja, hans farsa har BI-klubb.
Hade du tränat med Aspinall?
Nej.
Nej?
Nej, aldrig gjort.
Nej.
Men väldigt duktig. Och, ja, han är ju... Ja, det skulle vara spännande att se.
Mm.
Han har ju varit sparringpartner och Tyson Fury, så... Tänker att han kan boxas.
Ja, verkligen. Jag tänkte att jag går igenom topp 15 i tungvikt, bara så att vi vet vad vi har. Cyril Gagné 15, Verdum 14, Sergej Pavlovich, Shamil Abdurakhimov, Alexei Olenek och sen på tionde plats Walt Harris, Augusto Sakai, Alexander Volkov, Alistair Overeem, Jairzinho Rozenstruik på femte plats, Junior Dos Santos. Sen är det Derek Lewis, Curtis Blaydes, Ngannou, Cormier Stipet Miocic som gör upp den 15 augusti.
Alltså att Derek Lewis ligger så högt.
Mm.
Det är inte rimligt, tycker jag.
Alex mot Derek Lewis då?
Ja, så det är en drömmatchning skulle jag säga.
Mm.
Alltså det är en fantastisk matchning för Alex. Femte rankad och jag tycker inte han är värd det. Fjärde rankad, förlåt. Fjärde rankad och inte värd det.
Nej.
Så det är liksom, men ja, den kommer han inte få tror jag nu.
Nej.
Fast Andy Dilly fick den.
Ja.
Så det finns ju, men ja. Vi får se, alltså det viktiga är, tycker jag, att Alex bara går match igen.
Mm.
Att han bara säger, oh, whatever, jag går match igen och jag fightas. Och sen angående de här som tycker han ska sluta och bli arg. Alltså det finns folk som blir arga på honom. Det är ju bara baserat på att man vill så mycket.
Mm.
Alltså att man bryr sig också. Det är det som är så sjukt. Men det blir ju så att man bryr sig så mycket och det är därför vi inte säger så om Kelvin.
Nej,
ah, jävla sopa han bor. Men när man bryr sig och man vill så gärna att han vinner, och så blir det, jag har ju hållit på fotbollslag liksom, där jag känner så här, fan, de borde bara sluta spela fotboll. Mm. Men liksom, man blir besviken och ledsen, och då går det ut i någon slags frustration. Mm. Och då riktar man den frustrationen mot den som gjorde mig illa. Och det är ju så det är.
Ja,
det... Men Alex gjorde mig illa igår, för jag blev ledsen när han förlorade. Så därför tycker jag att han ska sluta. Helt ologiskt, men jag tror,
ja,
att det är så.
Och det är verkligen helt orimligt.
Ja, 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 det är helt orimligt, ja. Men våra känslor ibland och tankar och beteenden är orimliga.
Jag tänker en till sak här också. Det är så många som lyfter All-Star och då, Alex, han, det går dåligt för han, för att han är på All-Star, så hit och dit. Och jag märker att det här kommer ju verkligen från folk som inte har den blekaste, ingen inblick överhuvudtaget i den klubben. Det finns otroliga topfighters på den klubben. Det finns topfighters som söker sig till den här klubben för att gå sina camp där. Det är många, många namn som alltså kommer till Sverige för att träna just på All-Stars. Du som befinner dig där, belys lite, vad är det egentligen för människor som dyker upp på All Stars för att hålla sina camp där?
Nej, men det har ju varit massa genom åren liksom. Men Manova till exempel är väl ett väldigt bra exempel.
Mm. Hector Lombard var där ett tag.
Ja, Hector Lombard var där. Alltså, det har varit otroligt många fighters. Saki var där förut.
Mm.
Alltså det kommer ju att gå lite folk. Luke Barnett var där. Alltså det blir de kända som ändå tidigare har haft camps också på andra ställen som man kommer dit. Sen har vi de nya, alltså, nu är det bara Shamsa som är ett fantastiskt exempel. Och, och Bilal, hans kusin eller vad det är. Och,
han går i match snart.
Ja, precis.
Det är typ nu, va?
Alltså jag undrar om det är idag.
Ja, jag såg en invägningsgrej.
Ja, jag såg invägning, precis. Jag såg invägning igår, så jag undrar om det är idag.
Mm.
Ja, men... Det finns ju väldigt mycket duktiga unga fighters där. Så det är bara löjligt. Alltså det är ju Sveriges överlägset bästa klubb.
Mm.
Det är ingen tvekan. Och någonstans kan jag uppleva ibland att det är så här. Beroende på. Alltså man får ju se någonstans resultaten ibland. Ja, men den här klubben är mycket bättre. Ja, fast de har inte fått fram några fighters. Nej, men det är ju bara för... Nej. Det är en anledning kanske.
Mm.
Sen är det ju, man kan ju bolla det där fram och tillbaka. Men i dagsläget är ju där de flesta fighters är.
Så. Jo, och det är där jag tror också att det blir fel. För då är det så att många tänker till att American Top Team, kolla hur mycket fighters de har. Absolut, ja. Men då får man inte glömma heller att det är majoriteten av fighters som har gjort en karriär redan, som också har stuckit dit sen för att samla sig med en elit utav fighters. Jag vet även att Andreas Michaels och Alex, de har åkt runt, de har tränat på andra ställen, de har varit tillsammans och testat och kört på, jag menar på Alliance till exempel med Dominic Cruz, Phil Davis, de har varit där flera gånger. Phil Davis har till och med kommit till Sverige för att träna med Alex och befinna sig på hans klubb. Så jag tror det här med att han måste dra någon annanstans, det är ju också en... Man måste ju vilja. Jag tror att om Alex... Det spelar ingen roll om Alex sticker till en sjukt bra klubb utomlands. Han vill inte bo utomlands. Där har du problem nummer ett.
Ja, alltså det att där är ju bara löjligt.
Ja, om du ska, alltså, jag menar, det är bättre då kanske att vara på en sämre klubb än att du ändå får vara hemma, för att du kommer må bra under tiden du är där, istället för att bara bosätta dig någon annanstans och så känner du bara, jag vill bara hem, jag vill faktiskt inte vara här. Då kommer inte din träning bli något bra.
Nej, men det är ju det här ibland folk inte fattar heller, att det är så här, ja, men det är bara bita ihop och köra på. Mm. Man gör inte så med något annat i livet.
Nej.
Det är bara bita ihop och köra på. Ja, fast jag mår skitdåligt. Alltså, jag är verkligen, alltså jag är ledsen. Det är bara bita ihop och köra på. Men bara, då går man in i väggen till slut och blir, liksom, får allvarliga men. Det är, när det kommer till elitidrott så handlar det mycket om, självklart att bita ihop, men det handlar om att försätta sig i en miljö där man mår bra. Liksom. Mm. Och alltså, det är, alltså, jag kan bara säga att det är löjligt. Alltså, sen American Top Team, om vi tar dem, det är ju ett fantastiskt klubb. Alltså, de har ju styrt upp en otrolig organisation. Så det är nog världens bästa klubb. Så, men sen behöver inte det vara världens bästa klubb för alla. Nej. Men om man ser hur många fighters som representerar dem, så är det ju världens bästa klubb, tror jag. Mm. Men alltså, det är bara att Alex ska byta klubb. Det är bara löjligt. Ska Shams också byta klubb nu, eller?
Jag tror alla ska byta klubb.
Ja, alla ska byta klubb. Ja, för där har vi ju då, ja, kanske en mest lovande fighters just nu som tränar där.
Och han är väl uppvuxen på den klubben också? Är det inte så? Alltså, ja, MMA-mässigt. Bortsett från sin bakgrund nu.
Ja, MMA-mässigt. Ja, ja. Den. Jag vet inte, han kanske tränade någonstans innan lite, men man får ju säga att det är All-Star som har. Ja. Det är där han har tränat mestadels. De har gjort ett fantastiskt jobb med en. Och sen ska man, alltså, det är så mycket det där. Jag kan uppleva det själv, som ändå har förmån ibland att få hjälpa vissa fighters här, att man förlitar sig så mycket på tränaren och teamet och camp, alltså när det är upp till en själv. Du har en boxningssäck där, gå och slå. Mm. Jag lovar att det kommer vara samma boxningssäck som hänger på nästa ställe. Ja, men jag måste få någon säga åt exakt vad jag ska göra. Ta reda på lite själv. Alltså, det är ändå du som kliver in i buren. Det är du som kommer behöva lista ut vissa saker. Och sen kan man få lite guidning och lite råd. Men samtidigt är det så. Okej, jag ska lära mig sparka. Vad ska jag göra? Sparka. Om jag säger exakt vad jag ska göra. Ja, jag kan ge dig en detalj. Sen går du och sparkar 10 000 sparkar. Sen kommer du tillbaka. Hur känns det? Ja, det kommer kännas bättre. Mm. Helt uppenbart. Och så kan man rätta till lite därifrån, rätta till lite därifrån, rätta till lite därifrån. Men någonstans måste du göra jobbet som individ.
Ja, grovjobbet är ju alltid upp till en själv. Och jag har också hört att folk som har åkt till andra klubbar har varit där. Men det betyder inte att de nödvändigtvis är med de coacherna hela tiden. För att de coacherna har redan ett gäng andra fighters som de lägger fokus på, plus att de har ett gäng fighters till som de ska lägga fokus på. Så det behöver inte betyda att bara för att du sticker dit, så är det inte som att de dedikerar all tid till dig. Sen Nej. Finns det unika relationer mellan coach och fighter. Jag har lyft den många gånger, men Dwayne Ludwig och till exempel TJ Dillashaw, de här som verkligen hittar varandra. Så det finns några där
som
de verkligen
får en synk. Som Alex Andreas
har. Ja, men exakt.
Som har varit tillsammans från början.
Mm.
Från det första The Zone typ eller liknande. Så han det, nej, inte så tidigt var inte. Men han har funnits där väldigt, väldigt länge.
Ja, släpp helt enkelt den tanken, gott folk där ute. Vi har en bra klubb och det är dags att belysa att vi har en bra klubb som håller på att leverera toppfighters. Sen bara för att inte varenda fighter som de har tagit UFC har tagit bälte. Ja, det gäller alla klubbar. Alla deras fighter kommer inte att ta bälten. Det är en liten skara folk som kommer att få njuta av det. Men vi går vidare på kortet. Vi hoppar ner till underkortet nu och jag tycker att vi ska prata lite om Pani Khansad mot Beth Kohaida. Beth Kohaida var ju rankad 13. Pani var orankad. Det gick tiden ut och det slutade med att Pani vann ett enhälligt domslut. Fantastisk striking på Pani. Jag tyckte att det såg riktigt bra ut och jag tyckte att Beth Kohaida såg fantastiskt slarvig ut, i alla fall i första ronden. Och där säger ju även sekunderna till henne att du måste vakna, och vid 10 sekunders klappan sträcker Beth fram handen och tror att ronden är över, och så kom på några riktiga smällar där.
Ja, alltså Pani har ju bra boxning. Jag tycker alltid hon har haft väldigt fina händer, väldigt teknisk striking. Hon har ju en boxningsbakgrund och jag tyckte hon verkligen levererade i den här matchen från början. Hennes förra match upplevde jag att det var lite trevande i början, och jag tror att det var, berodde lite på att hon var lite nervös efter förlorat och så här, visste inte riktigt, men kom in i matchen bättre. Men nu började hon väldigt bra, släppte just de här kombinationerna, och jag tror det är viktigt för många damer speciellt att, för det är samma sak i de lättare manliga viktklasserna, volym. Det är svårt, det finns några. Det finns några undantag, men det är få som är power punches. Och så här, men jag är Derek Lewis. Jag går runt och moffar mig och sen slår jag ett slag och avslutar. Så måste bygga upp volymen, och det gör Panne jättebra.
Mm.
Sen angående Beth Cohera tycker jag håller med dig. Jag tycker, men det var ingen, samtidigt är ingen chock. Hon är ju inte en duktig striker.
Nej.
Teknisk. Hon är en grötare liksom. Och när hon möter då en teknisk striker som Panny, då blir det då ser det ännu sämre ut. Det blir en större skillnad när någon boxas bra och någon boxas dåligt. Då bara, men varför är inte hon som hon gör?
Mm. Jag tyckte det såg katastrofalt ut från henne. Hon bara svingade vilt, hoppades på att någonting skulle pricka. Men hon prickade ju Panny där framåt. Mm. I sista ronden så började hon ju ändå connecta med några slag. Och det svällde upp lite på Panny.
Ja.
Men hon har ju tränat, jag vet att hon har kört en hel del med Micke Sederhoff som också tränar Guram och andra fighters. Mm. Jag såg att hon var där. Du som ändå rör dig på klubben.
Ja, alltså jag har väldigt dålig koll på Cedrov faktiskt, ska jag säga. Men jag har bara hört positivt om han. Många säger att han är riktigt bra liksom, riktigt tajt. Jag har ju pratat med han och jag har sett han hålla plattor och så, men jag kan liksom inte uttala mig direkt. Nej. Om det. Men han verkar ju vara väldigt duktig, och speciellt det man ser med alla hans fighters, de är tekniska.
Alltså fan, alltså. Jag vet att han har ju också en otroligt tajt relation, han och Guram.
Ja, men precis. Ja, de är jättetajta. Och titta, Guram, han har ju fantastiskt striking.
Ja.
Alltså, otroligt vackert. Och Pan är lika så det är väldigt spännande. Det är bra att ha en sån relation. Jag tror att vi kommer få se det mer och mer i MMA.
Mm.
För om man tar boxningen har ju lite mer så att du går inte kanske ner till en klubb och tränar med 15 andra. Det behöver man lite mer i MMA med grapplingdelen och så. Men ha en coach. Så här, men är det någon som har koll på lite alla delar och ser över helheten? Och så här, okej, kanske är de här råden. Och liksom, men jag tycker att du behöver träna lite mer på det här och det här hållet. Och så får man liksom kanske ta hjälp av olika tränare där. Men ha en coach. Och det känns ju som Cedrov har blivit det till Guram och kanske då Panny också.
Ska kolla rankingen här även på
Lina är rankad 11.
Ja, exakt. Det är det som det som blir spännande här. Nu ska vi se. Hon kommer ju nu då med största sannolikhet att knipa den här 13:e platsen. Under då har vi Maisie Jason, sen är Lina Länsberg 10, Marion Renault, Sarah McMahon 9, Jana Kunitskaya, Caitlin Vieira, Irene Aldana, Raquel Pennington på 4:e plats delat med Juliana Peña. Och sen är Aspen Ladd, Holly Holm, Jermaine Durandami och champ Amanda Nunes.
Mm. Och där, jag tänkte på det idag faktiskt, när folk lyfte typ Alex borde lägga ner och liknande, du vet, att man sa, men om du kan vinna bälte ska du typ lägga ner, eller jag vet inte riktigt hur man resonerar, men det är ju bara lite oturligt att typ Alex var född i närheten av John Jones, som är väldigt bra, och ja, men liksom du råkar vara född samma år som Michael Jordan, eller Usain Bolt, alltså... Ja, du kan ju lika bra sluta med din idrott, för det råkar finnas en som är väldigt mycket bättre. Och jag tänkte på damsidan när jag satt och kollade på den här rankingen, och så bara, ja, så jag ser ju faktiskt inte att någon vinner mot Amanda Nunes.
Nej, jag inte
just nu. Nej. Eller Shevchenko. Och det är inte, alltså som Amanda Nunes, det är inte mycket baserat kanske bara på att hon är så teknisk fighter, men jag vet inte hur jag ska uttrycka, men hon är kanske lite mer, lite explosivare och lite starkare än alla andra. Mm. Alltså det är en annan nivå av styrka. Hon har ju... Det är ju så mycket mer kraft i allt hon gör. Alltså om man tittar på den matchen nu. Så här, Panny mot Beth Cohera. Hade Amanda Nunes träffat de slagen så hade det varit ett annat resultat.
Ja, absolut. Nej, men och det har vi ju sett kvittot på många gånger.
Ja, men det som är, jag menar så här, okej, ska man sluta då för att det råkar vara en champ som är i stort sett, känns det som, ja, det går inte att besegra henne.
Nej, jag gillar det. De tog upp det, vi hade just att göra med Josef Benavides, att det hade blivit lite diskussioner, så är Josef Benavides, det var Ariel Helwani och DC, är Josef Benavides den bästa fighten att inte nå ett bälte? Ja. DC svar direkt var, nej, det är Alexander Gustafsson. Ja. Han har fightat stenhårda krig, 3 stycken, 1 mot mig och 2 stycken mot Jones. Han bara, Alexander Gustafsson är definitivt den bästa att inte ha fått ett bälte. Och det är otroligt många som lyfter, alltså speciellt utomlands så får han ju den hyllningen av hur många som helst. Mm. Att han är där, och det är som du säger, ibland ja, så råkar man bara vara född samma år som det är en som är, som hela tiden ligger steget före en.
Ja, och så han bara otur. Alltså det är så jäkla små marginaler på toppen liksom. Mm. Får inte riktigt ihop det på något sätt. Fortfarande, som allt annat i livet, ska man sluta, men jag är inte världens bästa pappa, jag lägger ner det här.
Nej, ja, precis.
Jag är inte världens bästa MMA-podd där jag går härifrån.
Ja, precis. Nu lämnar jag det här. Men jag tänkte att vi ska ta upp en liten diskussion. Det blev en diskussion där, Francisco Trinaldo och Jai Herbert. Jag vet inte om du såg den matchen. Ja. Jai Herbert var ju, jag tror det var i tredje ronden där, så att han tyckte oad av Francisco Trinaldo. Ja. Och då Dan Hardy gick rätt hårt åt Herb Dean. Jag har kollat matchen, jag tittade om noga på repriserna. Jag tyckte direkt att jag var ganska förvånad över att Herb Dean faktiskt inte klev in där. Ja, jag tycker alltså, man ser att Jai Herbert först och främst är helt borta med blicken. Det enda jag kan ge Herb Dean är då, okej, han stod förmodligen på fel sida och ser inte riktigt blicken på Jai Herbert. Jag tycker till och med att det ser ut på reprisen som att Jai Herbert säger it's over. Och sen får han ändå 2-3 smällar. Trinaldo vill ju inte ens gå fram.
Nej, man ser ju pausen Trinaldo gör, och man ser fallet Herbert gör. Alltså, man ser, det är one punch knockout. Det är, han hade kunnat gått därifrån. Det är liksom en markant. Alltså, det var sjukt. Och man hör ju sändningen, det är väl...
Dan Hardy
som skriker liksom, stop the fight! Eller vad Och det borde stoppats mycket tidigare. Mm. Det var bara jättekonstigt.
Ja, men det var verkligen jättekonstigt, för man ser också hur Jai Herbert ligger verkligen bara i en konstig position, sträcker upp handen och ser mer bara nästan förstelnad ut.
Ja, och Trinaldo står över och bara, okej, det räcker det här.
Ja.
Och det var dåligt.
Nej, det var min reaktion med. Jag tyckte också att det var väldigt dåligt. Jag läste sen att Herb Dean ändå försvarade då, tyckte att det var ett korrekt domslut som han hade gjort. Han gav honom en chans, men jag gillade det inte. Jag tycker att det där borde ha brytits. Det finns gånger då det är extremt tydligt, och här tyckte jag att det var otroligt tydligt. Men då är det enda jag ska ge Herb Dean, han kanske stod på fel sida. Kameravinkeln, där såg man ju perfekt att Jai Herbert var ju inte med överhuvudtaget.
Nej.
Inte alls. Utan det var över. Ja, men då är vi överens på den biten. Ja. Nicholas Dalby, Jesse Ronson då. Rear naked choke i ronde 1 för Dalby från Jesse Ronson. Mm. Som gjorde comeback i UFC. Och Ronson hade ju gått mot ett gäng. Det hade jag faktiskt missat när jag lyfte Ronson. Jag hade missat att han hade varit i UFC för x antal år tillbaka. Och förlorat mot Kevin Lee, Francisco Trinaldo. Så var det någon till som jag inte kommer ihåg nu bara för det. Och det var delade domslut. Han hade otroligt mycket delade domslut, Jesse Ronson.
Ja, alltså Jesse Ronson är en fantastisk fighter. Han är ju jätteduktig. Och han är ju lite mindre än Dalby. Han är ju en lättviktare egentligen. Men så otur. Alltså eller otur, men bara kändes tuff förlust ändå för Dalby. Så det var lite tråkigt att se, tycker jag. Men han fastnar ju, jag vet inte varför, men eller det är hans stil. Man fastnar lite för ofta i de här krigen. Mm. Och folk slår hårt och ibland råkar det gå så här då. För det är ju slaget som sätter upp det lite liksom. Så det är väldigt tråkigt för Dalby. Men Jesse Ronson är bra.
Får se vad som händer med Jesse Ronson. Det verkar som att han ville ner en viklas.
Ja, men det kommer
han ville fightas i lättvikt, och han började utmana alla som käkar salladsblad och isbitar.
Ja, okay.
Långa, smala fighters. Ja. De vill han plocka bort.
Ja, okay.
Och han kallade ut Luis Peña Och det var någon till, men jag har fan man sa just att James Wick har ju nog gått upp, men han vill gå på alla de här fega som håller på klipper massa onödigt mycket vikt och ska vara jättelånga viktklass, att de ska han plöja bort.
Ja, han såg ju liten ut i viktklass. Och han är ju en 70 kilos kille egentligen. Ja. Som inte bantar så mycket då uppenbarligen heller.
Nej. Nej, spännande. Det ska bli kul att se vad Jesse Ronson får efter det här. Nu ska vi hoppa upp till huvudkortet. Snabbaste returen till buren, det är Khamzat Chimaev som UFC bokade upp en ny fight med. Han fick Rice McKee som är före detta Cage Warriors fighter. Ja, alltså vad säger man? Det var ju ensidigt. Det var ju noll slag ifrån Rice McKee och det var en intensiv ground and pound. Och nu verkar det faktiskt som att Khamzat Chimaev, de försöker fixa visum och få tillbaka Khamzat till den 15 augusti på Stipe Miocic och DC-kortet. Allt hänger såklart på visum, men UFC vill ju bygga honom och oj vad UFC pumpar ut mycket grejer om Khamzat just nu.
Ja, alltså de får han att lyfta otroligt mycket och med all rätt.
Ja.
Med all rätt, det är en... Men jag satt ju inte här för länge sedan och pratade om liksom, alltså det är på en annan nivå.
Mm.
Det är på en annan nivå. Och det är verkligen det. Nu, det är ju så sjukt, för vi får ändå säga UFC är högsta nivån.
Mm.
Sen är det ju en blandad nivå i UFC, men även då John Phillips till exempel, 84 kilos kille, 30 plus matcher tror jag. Väldigt många avslut, har varit topprankad i Europa i många år. Och Khamzat får han att se riktigt, riktigt dålig ut.
Mm.
Riktigt dålig. Och då senaste matchen nu, det är också, det är ingen superfighter. Och egentligen en 70 kilos kille skulle jag säga. Men återigen, Khamzat får han att se så otroligt dålig ut. Alltså det är så här, okej, det är inte ens en match. Och det börjar bli så att man tycker så här, det är faktiskt inte schysst. Nej, men alltså det är jättekonstigt att man kan säga så, men det är ju bara elakt. Det är så här, varför lägga någon medelmåtta eller en okej fighter, jag vet inte vad jag ska uttrycka, men mot och Khamza.
Mm.
Men samtidigt är det helt logiskt. Han har gått 2 matcher i UFC, vad kan de göra? Första matchen då på 5-6 dagars varsel, en viklas upp.
Ja.
Men fortfarande, man bara, det var inte schysst gjort. Nej, men liksom, det är den nivån. Och det är det jag har sagt, det är en annan nivå.
Jag tycker det är coolt också. Han plockar upp honom direkt, bär över honom till sin ringhörna, skickar ner honom där och sen jobbar han. Alltså, det, hans ground and pound är helt obehaglig.
Hans ground and pound är på en, återigen, en annan nivå.
Ja.
Det är faktiskt den bästa. Jag har svårt att komma på någon ground and pound som jag tycker har varit bättre. Ja, jag tror att det är världens bästa ground and pound han har.
Mm.
Och det är väldigt spännande. Alltså jag hoppas på att hela den här bara fortsätter utveckla de här delarna. Vi har inte fått se han stående än, men det är ju vast liksom. Det är bra.
Och för det sa han själv i en av intervjuerna. Han bara, min boxning är bra. Det är bara det att mina coacher vill att jag ska ta ner dem och då gör jag det.
Ja, den är bra. Den är bra. Den är inte lika bra som hans brottning och ground and pound, för det är något extra, men den är bra. Väldigt bra känsla har han, bra flyt, så det är, och bara helt obrydd. Jag satt och kollade på en intervju med han här presskonferensen efter, och han pratar om vad vill göra nu och lite så här framtiden, och jag skulle inte säga, det känns inte ens som han är självsäker, utan det är något annat. Det är ungefär, han pratar på samma sätt som bara, nej, men nu tänkte jag gå och äta lunch, sen ska jag åka hem och så ska jag tvätta.
Ja.
Det är på samma sätt han nämner så här, ja, men jag kommer du gå i 77-84 bälten? Han bara, ja, jag kanske gör båda, jag vet inte, jag gör det som blir, så vinner jag det.
Mm.
Jaha, men vem vill du möta nu? Ja, jag vet, det spelar inte stor roll. Jag vinner mot den jag möter, hade jag tänkt. Och det är inte ens på ett kaxigt sätt. Det är bara helt så här.
Nej, men han är
saklig.
Ja, han är otroligt ödmjuk i sina förklaringar. För jag har också fått frågan lite om hans självförtroende. Men jag håller verkligen med dig i den också. Det är verkligen, han pratar, han bara tror på sig själv på ett väldigt lugnt sätt. Ja. Ditt exempel är bra. Det är ungefär bara som att jag ska gå och checka lunch. Jag ska göra det här och så det och det och det här kommer hända. Och så är det inget konstigt.
Nej.
Och det är otroligt kul att se. Jag gillar även också när de frågar honom om pengarna, för nu har han ju vunnit absurda mängder pengar på en vecka. Och han är mer såhär, jag vill inte hålla på och flasha, jag är ingen sån person, jag vill hjälpa folk hellre. Hans prio verkar mer vara att liksom köpa ett hem till sin familj.
Mm.
Jag tycker det är fint, det är väldigt så här uppfriskande på ett sätt att få det också. Den här personen som bryr sig om andra och vill hjälpa till där och fokusera. Och jag tror att får de till den här nu, att de får till hans visum och att han kan gå den 15:e, alltså bli inte förvånad om han går igen veckan efter det också.
Alltså det hade varit så sjukt. Men grejen är, och det är det som är många, många fighters, jag själv inkluderad. När man har gått en match så har man viss anspänning. Man är så här, långt camp, liksom okej, nu måste jag koppla av. Han är mer så här, ja okej. Det var inget konstigt med det här, det var ju klart att jag skulle vinna.
Mm.
Och jag har inte tänkt på det så mycket. Precis samma sak. Han är lika stressad efter det här som efter jag ätit min lunch. Det var samma. Ja, men jag ska hem och laga mat och äta lunch. Okej. Det var det han också gjorde, fast i buren. Och därför kan han gå match igen. För, det är, för han är ju bara en sån här träning. Jag tar ner han och slutar. Vad ska jag ta ner någon till och sluta? Okej. Då gör jag det.
Det är en obehaglig mental styrka i honom att se det ur det perspektivet.
För
det är verkligen något ett otroligt unikt, för jag fattar det här grejen också med att anspänningar, man behöver få vila, man behöver få ett break, men för honom är det verkligen, han har väntat på det här, nu är stunden här och han vill bara gå in och uppträda om och om igen. Han gör ju det här som att han går upp och kör en show bara, det är inte fighting, utan han kliver in, han gör det, ja fan, låt oss köra direkt igen. Alltså det är ju noll stress eller press från hans sida. Över ingenting.
Nej, och det är så här, man får ju lyfta två delar i den, tror jag. Så att först baserat på att han bara, ja, han är född med en viss mental förmåga, kan man ju säga. Men också sen är det ju baserat på liksom, alltså prestationer.
Mm.
Alltså alla så här, Michael Jordan hade bra självförtroende. Alltså, ja, för han vann ju väldigt mycket. Det är ju såklart man tror att man kommer kunna prestera bra för att man gör det om och om och om igen. Och Khamzat vet ju vad han har gjort i brottning tidigare. Han bara, ja, vinner mot folk i brottning.
Mm.
Jag tror väl inte han har förlorat poäng i Sverige än i brottning eller liknande. Så det är så här, ja, det är inget konstigt att jag vinner. Varför skulle jag förlora? Jag är ju mycket bättre än alla. Och så ser han vad han gör på träning, och det är det jag har lyft någon gång, liksom. Vad han gör mot folk på träningen som är på hög nivå. Han gör så här också. Fast lite lugnare ibland.
För det sägs ju att han plockar ner både lätt tungviktare och tungviktare.
Ja. Alltså alla. Det är sjukt. Och så ser man det här om och om igen. Och han gör det. Så bara, ja, varför ska jag inte göra det mot den typ den här killen som är sjuk. Alltså, det är det självförtroendet också är baserat på. Det är inte något hittepå. Det är alla som har riktigt bra självförtroende ofta. Så här. Varför har du det? Ja, för att jag presterar om och om igen. Mm. Det är ju klart jag då tror på mig själv. För att jag har gjort det ett par gånger. Och det är det han gör om och om igen. Och jag tror att vi kommer få se. Alltså jag undrar hur fort han kan komma till en titelmatch. Det hade ju, ja.
Alltså UFC på det sättet de vill bygga honom. Ja. Jag är inte förvånad om han. Jag ska inte säga att han möter en rankad fighter nästa match. Men däremot matchen efter det. Men det du och jag pratade om lite igår på telefon var ju det också. Vilken rankad fighter vill egentligen möta honom? Jag tror inte att folk kommer vilja möta honom.
Nej, sen får man ju se hur mycket val har du.
Ja.
Alltså det är det man måste lyfta. Men absolut, jag tror ingen vill vara först just nu. Nej, jag tror inte så här, men jag vill besegra han nu.
Nej.
För han är fortfarande inte där uppe. Så jag tror många väntar nog till någon annan. Du kan ta den först, så väntar jag.
Kör lite lista här också då. Nummer 15, Anthony Pettis. 14, Neil Magny. Robbie Lawler, Vincente Luque, Nate Diaz. Och han kallade ju ut Nate Diaz vid något tillfälle. Men jag tror inte Nej. Nate Diaz kommer tillbaka för att möta honom. Geoff Neal, 10. Sen har vi Rafael dos Anjos, Michael Chiesa, Damien Maya som han också har kallat ut. Steven Thompson, så har vi Tyrone Woodley 5, sen är Masvidal 4, Leon Edwards, Colby Covington och Gilbert Burns, sen är Kamaru Usman
champ. Det är otroliga namn också. Jag tror ju typ att vi kan glömma topp 5 i alla fall, lätt. För det, de är lite för hypade eller så. Men jag satt tänkte, när jag satt och kollade på den där listan också tidigare, så började jag säga, Steven Thompson, hur skulle det se ut?
Mm.
För det är en tuff nöt och alltså, det är en jobbig match. Det är liksom, det är en svår match.
Mm.
Det är, hur möter man han? Det är många som har försökt göra det och det, ja. Jag tror till exempel Masvidal tror jag han hade kunnat liksom köra över.
Mm.
På samma sätt.
Ja, Masvidal har ju det. Han sparkar väldigt mycket också, vilket gör ju att det är öppet för att bara plocka ner honom.
Ja, jag tror han verkligen. Alltså, jag ser ju, ja, det är Kamaru Usman som tuffast hästet.
Mm.
Jag hade tyckt varit spännande att se mot Tyrone Woodley också.
Ja.
Men jag tror han hade kunnat plocka sönder han stående. Han är mycket längre, bättre räckvidd, bättre boxning, mer avslappnad. Men där får man ju se upp, han slår hårt. Men ja, det är många roliga matchningar man kan se, men Geoff Neal eller något sånt kanske.
Geoff Neal blev bokad här för mig här. Ja. Jag minns inte vem han skulle gå mot.
Någonstans där, Chiesa. Ja. För det är inte heller ett jättenamn. Nej. Michael Chiesa, det tycker jag är en ganska bra passning till Chamsa också.
Ja, rankad 8 alltså.
Jo, så bra är han inte.
Nej.
Jag tycker inte.
Vi får se vad de matchar. Ett namn som har lyfts av några är Neil Magny. Och Neil Magny är ändå rankad 14. Det hade kunnat vara en intressant ingång. Nu har jag jättesvårt att se att han får en rankad fighter till nästa. Men jag tror däremot att om UFC plockar in han nu, så han kommer nog att vara i den här rankingen. I alla fall innan året är slut. För det känns ju som att Khamzat är ju redo att fightas varenda lördag. och går han in och går ut så som han har gjort de här matcherna, då kommer han nog kunna gå flest matcher i UFC på ett år.
Undrar om han blir liksom att det blir någon så här ny grej nu, att folk bara, jaha, man får fightas varannan vecka om man vill. Ja. Alltså att folk börjar inse att det funkar eller något. För det tidigare varit så här, men det är mycket bantning, det är jobbigt, det är press. Och så bara, nej, vi kör på hela tiden.
Ja, så han kanske startar en trend. Ja. Det återstår ju att se vad han gör.
Det är väldigt speciellt det han har gjort hittills. Ja, det är ju rekord liksom, så det är ju speciellt. Men och fortsätta på den. Det kanske inte bara en engångsgrej, utan det fortsätter. Mm. Han går match nästa vecka. Jaha, om 2 veckor är han så igen. Jaha.
UFC hade ju lagt upp en bild på honom och så hade de gjort det här nästa lördag igen, frågetecken.
Ja.
Det är skönt alltså. Det är kul, det är spännande. Dana White hade ju hört av sig till teamet också, hade pratat där med Khamzat och att de jobbar på att försöka få visum. Och jag läste också en tweet som var från Kevin Ayoli, just att de försöker nu att få in honom till den 15 augusti. Kortet som då är Stipe Miocic DC del 2. Alltså MMA-journalisterna runt om i världen pratar om Khamzat. Jag tror han har gått från, jag vet inte om det är någonstans runt 40-60 000 följare på Instagram. Jag ska kolla direkt vad han har nu. För igår så tror jag han flög upp från den första gången jag kollade. Uff! Jag skulle säga att igår sista gången jag kollade så låg han på, först låg han på 160 000 följare. Sen låg han på 90 000 följare. Nu ligger han på 243 000 följare. Khamzat kommer ha 1 miljon följare innan det här året är över. Garanterat. Det kommer han definitivt att ha. Så ja, det är en ljus framtid för Chimaev. Det råder ju ingen tvekan om den saken.
Det är sjukt alltså.
Svensk MMA. Det går bra nu.
Det går väldigt bra nu. Väldigt, väldigt bra. Så roligt.
Ja. Nej, det är otroligt kul. Det är väldigt, väldigt spännande och vi väntar ju nu på att han, om han kommer hem eller inte, då återstår att se, men vi ska få in honom här till MMA-podden så fort som möjligt sen när det är dags. Jag har pratat med han, han är med, han klev även in när jag körde live på Instagram, så hoppade han in också. Så följ mig på Instagram, @paulelvai helt enkelt, så där har ni det. Alltså, jag vet ju att det här var ju den matchen som alla såg fram emot otroligt mycket och förväntade sig att det här kommer vara årets fight, och det är ju Shogun Hua mot Antonio Hodgson och Geira. Vad tänkte du när du såg den matchen?
Ja, jag vet inte vad jag tänkte. Det känns... alltså, ja. Det, tredje gången gilt. Och när gick de egentligen första gången i Pride?
Jag tror först, jag för mig att det var att första gången var 2005, sen ja. Var nästa 2015 och nu 5 år senare. Det gick 10 år mellan de första två.
Ja, och så har det gått 15 år då till den fantastiska ja. Första när Shogun var Shogun. Ja. Och det var något helt annat. Stomps och det var drag och det var, ja, det var riktigt bra. Och nu... Det är det som är så, alltså det är det som är så galet i den viktklassen speciellt. Mm. Och det har vi ju lyft att det är någon slags generationsskifte som inte har skett än. Det är inte så bra.
Alltså jag tyckte det var...
Eller det var ju snällt.
Så. Jättetråkig match. Ja. Alltså, och jag, alltså bara när jag såg den annonserad så var jag mer så här, aha, varför det? Alltså de har fightat 2 gånger, Shogun har vunnit 2. Varför göra en del 3? Det här var ju Rogério Nogueiras då... Sista match, om jag fattade det rätt. Nu var han klar, han skulle gå i pension, han är 44 år gammal. Och han såg verkligen ut att vara 88 år gammal. Ja,
det roliga är de 2 bröderna. Då. Mm. Jag har ju upplevt så länge, jag kommer ihåg någon gång för 10 år sedan. När man tittar bara, va? Va? Vadå, är de inte över 40? Nej, nej, de är alltså, de har ju sett väldigt slitna ut väldigt ja. Länge. Det får man ju säga så här, de har inte blivit så mycket slitnare på de 10 åren som har gått.
Nej, de gången. Har sett gamla ut hela tiden.
Ja, de har faktiskt sett gamla ut från de var säkert 20, jag vet ja. Inte. Men de har ju sett sitt bäst före datum, både alltså, fysiskt och psykiskt skulle jag säga, det är... Tekniken, det är inte riktigt där och fysiken är inte där och det är vad det är. Jag tycker ingen jättehypad match.
Nej, verkligen inte. Det var tufft, måste jag säga. Jag hade varit glad om den matchen inte var med. Men nu är den klar och jag tror inte att vi kommer få se en del 4 i alla fall. Det tror jag inte. Robert Whittaker där en till gjorde upp i sista matchen på kortet. En 5 rondare i mellanvikt. Robert Whittaker hade precis blivit av med bältet mot Israel Adesanya. Där en till har precis klivit upp, vunnit mot Kelvin Gastelum. Nu stod de framför varandra. Dina tankar om den här matchen? Det var ju en, alltså det var ju en schackmatch i 5 ronder. Det var drag för drag. Det var ju en hysterisk, strategisk match. Utav båda 2.
Ja, nej, det var det ju. Ja, vad tycker jag? Jag satt mycket och tänkte på... jag vet ju, Jack Hermansson ville ju ha vinnaren där.
Mm.
Och jag satt och tänkte mycket och tittade mycket på om han skulle möta någon av dem då. Båda ju. Det var ju svårt att veta vad jag skulle vinna. Det var ju väldigt ja. Jämnt. Det var ingen som riktigt tog kommando. Det var ju sista ronden som avgjorde, skulle jag säga.
Mm.
Och jag tror han har en bra chans verkligen mot båda. Och nu blev det ju Whittaker då som vann. Och jag tycker hans stil skulle passa Hermansson bra, tror jag. Jag tror han skulle kunna prestera riktigt bra. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om matchen.
Ja, men sen tror jag också när jag ändå lyfter det här. Jag tror med att Whittaker vann. Det är bättre för Jack Hermansson. För jag tror att hade Darren Till vunnit. Kanske att han hade avslutat honom. Då hade nog Darren till och med flygit för Jared Cannonier i en titelchans. Nu är det fortfarande lite upp i luften. Om jag har fattat det här rätt så är det fortfarande någon av Adesanya och Costa som inte har skrivit på kontraktet. Jag vet inte vem. För UFC har inte annonserat ut officiellt än, utan andra medier har gått ut mer och Dana White lackade för han sa att det är inte klart. Så nu får vi se, och jag tror definitivt att det är lättare att de sätter Jack Hermansson mot Robert Whittaker än att de hade satt Jack Hermansson mot Darren Till. För jag tror att det är lättare att bygga Darren Till för en titelmatch än Whittaker igen.
Ja, jo, men det är det ju faktiskt. Absolut. Och det är väldigt konstigt. Jag undrar vem det är. För jag vill ju väldigt gärna se den. Costa Adesanya.
Ja, och alla vill se den. Ja. Däremot, jag tror att det är Costa. För att jag har hört att Costa... Han har ju varit verbal med det själv. Han skämtade väl lite om att han ville vara Ultimate Fighter coach. Men att han ville ha $3 miljoner. Att han ville ha rätt mycket pengar för den här matchen. Att jag tror att det är där det ligger. Och då får jag känslan av att det är nog därför det är han som inte har skrivit på kontraktet. Nej. Men det är spekulativt. Det här är ingenting jag har läst eller hört någonstans. Jag vet bara så mycket som att en person har inte signat. Men jag tror att det är Costa som vill ha mer pengar. Det känns som det.
Ja. Vad tyckte du själv om Till?
Alltså så här, det finns 2 sätt att ge det svaret. 1, jag var jättetrött. Vi hade ju kört, det var ju 15 matcher på kortet. Det var väldigt sent och då blir den här typen av match kan bli lite, den kan kännas lite seg.
Ja.
Samtidigt som jag tycker att den var väldigt intressant. Men jag hade nog njutit mer av den om jag bara hade kunnat suttit och tittat.
Mm.
Och inte behöva jobba, om man säger så då. Då. För jag tycker ändå att det var en bra match. Men just där och då, den tiden på morgonen, kände jag nog lite att jag behövde mer explosivitet och mer tempo. Jag tror nog att många tittarna som ser under det klockslaget vi tittade på upplevde det nog lite på samma sätt. Men den var ju väldigt strategisk. Alltså det handlade ju om vem som skulle gå in. Jag blir däremot orolig om jag tänker typ Darren Till mot Israel Adesanya. Jag tror att det kan bli en skittråkig match.
Ja.
För båda är kontringsfighters. Och då hamnar vi igen i det här Romero och Adesanya-syndromet, får man nästan säga. Att ingen riktigt går fram. Båda bara väntar. Adesanya blir för sig mer redo att kliva på. Men så fort han blir prickad var han så här, okej, kom till mig nu.
Ja.
Men... den hade sina stunder. Jag tyckte den var spännande. Jag tyckte båda lyckades med lite saker. Jag tyckte att Whittaker såg väldigt stressad ut i första ronden. Mm. Men det var som att han själv sen vaknade till, la på ett litet lugn, och jag tyckte att det var en helt annan fighter som klev in i rond 2, 3 och 4 och 5.
Mm.
Och sen det där stampet på knät gjorde ju verkligen sin effekt. Alltså, ja. Till säger det själv att det där är paj, jag måste operera mig. Så Till är nog borta ett tag.
Ja. Ja, jag tycker... Whittaker är bra, men jag kan inte riktigt ändå så här, ja men typ Adesanya, jag älskar han, jag tycker han har en fantastiskt fin stil och det är så här hela vägen. Whittaker är väldigt svårläst, väldigt oortodox, och det är mycket konstiga tekniker som kommer, svår att fightas mot tror jag. Mm. Men det är inte riktigt det där, han kommer inte bli den här, och det har man ju sett hittills. Den här kämpen som håller bälte väldigt länge och besegrar alla. Han är inte riktigt där.
Nej.
Det skulle ju Adesanya kunna vara.
Ja, det tror jag med.
Ja.
Jag ser med det om Adesanya.
Något extra.
Jag kan bli förvånad ibland lite hur folk på något sätt fortfarande ser förbi Adesanya. Jag tycker många har gjort det. Jag snackade med några, det var kommentatorer från ett annat land, och kom in på det. De tyckte väl liksom att Adesanya egentligen var en enklare match för ganska många, och det... Då vet jag inte riktigt hur man har tittat på Adesanya. Då tror jag man har lurats av någonting i hans game. Jag vet inte, för jag tycker bara att dels hans utvecklingskurva inom MMA,
ja.
Den är helt bizarr. Det går otroligt fort upp från match till match. Men han är skarp, han har en blick, han har ett IQ där inne som det är något annat.
Ja,
jag
absolut.
Förstår inte hur man kan missa det.
Nej, jag tycker han är väldigt bra.
Ja.
Väldigt bra. Och han är en sån fighter som kommer kunna hålla bältet väldigt länge sen. Samtidigt kan han bli av med det, men
ja.
Han har ändå den auran kring sig och den tekniken att backa upp det.
Han har ju ett galet förtroende också.
Ja.
Ett otroligt självförtroende. Men vad tror du om Adesanya kostar då?
Alltså det är en riktigt, riktigt bra match. Jag hoppas verkligen att den blir av. Det är,
ja.
Det är den matchen som ska göras där tycker jag.
Ja.
Jag kan ju samtidigt kanske, alltså nu, jag sa ju det till dig igår också, jag tror ju kanske inte Hermansson kommer få Whittaker, utan Whittaker kanske går till
Cannonier
istället, om det skulle vara Costa, för Cannonier har inte gått matchen, Hermansson han ligger där uppe, Whittaker, Cannonier, vinnaren där får,
ja.
Och Hermansson får möta någon annan och stå på tur där på något sätt liksom. För Cannonier kan ju inte vänta på vinnaren av Costa Adesanya.
Nej.
Och så ska de ha 3 månader eller något. Det blir på tok för lång tid tror jag. Om man inte bara vill vila. Men det är svårt att sitta vid sidlinjen. För skulle då... Nu blir det en Hermansson-grej här.
Mm.
Skulle Whittaker och Hermansson mötas nu om 8-9 veckor... Okej, när ska då Adesanya... Jag får inte ihop det.
Nej, men det här är något jag har lyft många, många gånger också. Just med mängden event UFC producerar.
Mm.
Och liksom vilka viktklasser ibland som går. Och vilka fantastiska matcher vi ibland ser. Det gör att folk flyger före kön.
Ja.
Jag tror det här... Man ska nog inte förvänta sig att det är ett rättvist kösystem. Det är inte det. Om en fighter går in och levererar 2 stekheta matcher medan en annan kille som är etta... För sitter och väntar på en möjlighet. Nej, alltså den kommer ryka, tror jag. Jag tror att det är farligt att sitta. Jag förstår att man vill sitta på sidlinjen. Men jag tror också att man kan bränna sin chans där. Så vidare du inte har en champ som bara är otroligt aktiv och så här, jag ska gå för 3-4 matcher per år, jag ska plöja igenom allihopa, absolut, då kommer du nog kunna sitta där och vänta och så kommer du få din tur.
Få champ som gör det.
Ja, det är ju typ Max Holloway gjorde ju det när han var champ, det går inte att säga riktigt över andra viktklasser.
Nej.
Att det är så. Och det är där jag tror det här med att jag förstår tanken om att Jörkanen borde vara på tur. Och jag tror även när du lyfter det där så jag för mig att det var någon i media som lyfte, vilket UFC ibland gör också. Att de skulle kunna boka då Whittaker mot, vi säger Jack eller Cannonier. Och så är de liksom ett co-main på det här kortet och händer något mellan Adesanya och den andra. Ja, men då har till exempel då någon av dem en möjlighet att få gå upp och ta den platsen. Ja. För det är inte helt ovanligt. De gjorde ju det nu, hade de ju bokat Pantoja mot Askar Askarov när det var till exempel Benavides mot Figueiredo som skulle mötas. Så vi får se helt enkelt. Men som sagt, sitta på sidlinjen och vänta. Jag tror att det kan vara farligt. Nu tror inte jag att det är Cannoneers strategi.
Nej, det tror inte jag
att göra det direkt. Men Jack hade ju en välutformad plan där.
Ja, men det var ju Cannonier som skulle vänta då här för mig. Va? Och jag tror inte det sker. Så jag tror att det kanske blir Whittaker Cannonier.
Ja.
Och så får Hermansson någon annan där.
Mm. Ja, vi får se vad det blir.
Ja.
Vi får se vad det blir. Det var egentligen allt som vi har plöjt igenom under den här veckan som har varit. Nästa helg har vi då som sagt Edmund Shabazian som kommer att gå mot Derek Brunson. Vilket ska bli väldigt spännande att se även den matchen. Och det är du och jag som kör, vilket ska bli riktigt, riktigt roligt. Så vi säger tack för den här gången. Dela podden, sprid den på era sociala medier så att vi kan växa och inte bara äga den här galaxen utan börja ta över fler galaxer. För vi har ju sett nu att det börjar dyka upp grejer, jag vet inte om det var från Pentagon eller vad det var, att det finns lite UFOs och sånt. Så ja, sprid budskapet. Följ oss på Instagram, @pauledvaje.
Ja, you can see the blood, tror jag heter.
Bra koll på Insta där. Hörrni, kära vänner, tack för den här gången. Ha det jättebra. Hej då.
Tack, hej.